den 23 maj 1995.
Nya rapporter om gripanden av regimkritiker i Kina 6 år efter massaken på Himmelska fridens torg.
Ja, inför 6-årsdagen av massaken på Himmelska fridens torg så kommer det rapporter om en våg av gripanden av regimkritiker. Det är den amerikanska människorättsorganisationen Human Rights in China som berättar att minst 6 regimkritiker har gripits av polisen. Därtill har flera oliktänkande helt enkelt försvunnit. Vi har med oss Liao Ling, kinesisk student i Stockholm. Det här har vi bara väntat på, sa du tidigare. Varför det?
I år så är det ytterst känsligt år eftersom Kinas starka mannen Deng Xiaoping, han ligger i sjukbädden. Och regeringen vill inte att det händer samma sak som 89. Det var då Hu Yaobang dog. Så att folk, massor och studenterna drar sig till Himmelska fridens torg igen. Alltså 6 års minnesdag.
Mm. När någon dör så det löser massor av spänningar, ja, och krafter.
Precis.
Förväntningar, är det så? Men du, är det inte så att ändå reformpolitiken har gått regimkritikernas väg? Är det inte så att det har hänt väldigt mycket i Kina de sista åren?
Mm. Det har hänt ganska mycket bara på den ekonomiska planen, men inte på den politiska. Jo, visst händer det, har det hänt mycket liten förändring också, men inte så stort som regimkritikerna har krävt eller har väntat sig.
Vad handlar deras krav om nu?
Deras krav är att ha ett återupprättelse av den här 4 juni, de som dog under 4 juni massaken. Och de kräver ju politiska förändringar, politiska reformer. Och inte bara det ekonomiska utan på ett lite bredare plan.
Mm. Mm. Du, alltså, Deng Xiaoping är döende, den 4 juni närmar sig och i höst så är det den stora kvinnokonferensen i FN-regi. Inte skulle väl Kina ha råd med någon negativ publicitet kring det? Skulle man klara av det?
Det är det som regeringen är mycket rädd för. Eftersom med den stora massmedieuppbåd i Kina under september. Och man vet inte vad som händer med Deng Xiaoping.
Det här kan inte provocera fram en reaktion då?
Jo, det kan hända så.
Mm. Den här, bara förra veckan så var det 45 stycken kända akademiker och författare som skrev då en appell där man krävde någon slags återupprättelse både för de som dödades och arresterades på Himmelska fridens torg. Du sa förut till mig att det här var väldigt olyckligt att de skrev den just nu.
Själva den här appellen, det var inte dåligt skrivet man kan säga, men de har inte valt den rätta tidpunkten. Visst tycker jag att det är rätt att man kräver den som är vad som ska göras inför den här 6-årsdagen, men samtidigt så vill jag inte se att alltså det här självupprättelse utnyttjas som ett maktkamp i den centrala regeringen.
För annars är det väl ändå en maktkamp som väntar Kina när Deng Xiaoping, han är 88 år gammal och svårt sjuk, att det väntar en maktkamp. Och vad står den i så fall emellan? Är det mellan reformivrare och konservativa eller vad handlar det om?
Egentligen det har ingenting med ideologi som förr i tiden var underordnad faktiskt kommunistpartiets regering. Men nu har de försökt göra sig hörda.
De som nu leder president Chiang Zemin, han lär väl sitta rätt säkert i sadeln. Han är både partichef och president.
Han själv känner också osäker. Det är därför han redan började och startade en del kampanjer, till exempel antikorruptionskampanjen. Men många tyder på att det är ett led i maktkampen. Istället för själva den riktiga reformen som görs.
Vi har också med oss Per Viktorsson som jobbar med Kina-frågor vid Amnesty International. Ert sätt att jobba är att ni adopterar flera av de här studenterna som sitter i fängslarna. Har ni någon kontakt med dem?
Ja, vi har ju ingen kontakt direkt, det kan man inte säga att vi har. Men vi vet ju att de sitter fängslade och i många fall vet vi var de sitter fängslade. Och vi vet vilka straff de har fått. Sådär, så att vi jobbar ju successivt för dem då för att försöka få dem fria för att de i första hand ska få drägliga förhållanden i fängelse medan de är där. Många av dem mår väldigt dåligt, har fått sjukdomar och behandlats väldigt illa av myndigheterna när de är i fängelse. Många har torterats och sådana saker. Mm. Så det första är att försöka få dem att överleva de här straffen och andra hand att försöka få dem fria så fort som möjligt.
Ni bearbetar myndigheter på olika sätt. Får ni någon respons alls?
Ja, vi får ju lite respons att säga under hand då, men det är väldigt svårarbetat Kina och man får ingen direkt respons så att säga då. Det kan komma under hand så att säga bakvägen, men inga direkta svar eller så att säga, kontakter får man. Utan de är väldigt låsta och vill inte helst ha någon kontakt med oss där, utan är väldigt rädda för det att ta kontakt eller ha en öppen diskussion om de här frågorna.
Vad säger Liao Ling? Det här nya öppna Kina som man talar om, det talar ju emot det. Allt vi hör talar ju emot att det är ett slutet samhälle, det är repression. Det finns rykten som säger att 60 000 soldater nu har först i Pekings förorter inför 4 juni. Vad har vi att vänta framöver?
Ja, i mina ögon så är Kina fortfarande den gamla Kina. Det har inte blivit den nya Kina som många har väntat sig. Det enda som man ser det är ekonomiska utvecklingen, men det är grundligt så är Kina fortfarande gamla Kina.
Ja, men det får säga tack till Liao Ling, student, kinesisk student i Stockholm. Tack också Per Viktorsson.
Den 5 juni 1995.
I helgen är det 6 år sedan militären slog ner unga demonstranter på Himmelska fridens torg i Peking. Varje år grips och fängslas oliktänkande inför årsdagen av massakern. Så även i år. Ett maktskifte är nära i Kina och nervositeten hos de nya ledarna är stor.
Den Himmelska fridens torg är Kinas hjärtpunkt. Demonstrationer här är av betydelse för hela det jättelika riket. Kinas ledare är rädda för att modiga människor här på nytt som för 6 år sedan ska protestera mot korruption och orättvisor. Också i år har aktivister arresterats inför årsdagen av händelserna på Himmelska fridens torg. Då minst 300, troligen långt fler protesterande ungdomar dödades av militär. Kinas borttynande starke man Deng Xiaoping har aldrig ångrat massakern. Han anser att den var nödvändig för att partiet skulle kunna behålla makten. Och de män som nu tävlar om den högsta makten, president Jiang Zemin bland andra och premiärminister Li Peng, törs inte gå med på den demokratisering som ett 100-tal intellektuella nyligen krävde. Regimen visar istället sin hårdhet. För ett par veckor sedan avrättades narkotikalangare i 12 städer i södra Kina. Rättegångarna skedde offentligt i sportarenor, folket till varnagel. Amnesty International rapporterade för ett par dagar sedan att Kina allt mer använder sig av dödsstraff och begår vad man beskrev som allt allvarligare brott mot de mänskliga rättigheterna. Samtidigt försöker Kina expandera. Om 2 år ska den brittiska kolonin Hongkong tillhöra Kina. Man har också krav på Taiwan som betraktas som en kinesisk provins. Och dessutom vill Kina ha Spratly-öarna. Grannländerna oroas av att Kina bygger hyddor och fort på de små öarna som är obebodda. Filippinerna, Thailand, Brunei, Vietnam och Taiwan har också anspråk på klippöarna. Man tror att där finns olja. Grannländerna befarar att Kina vill göra hela Gula havet till sitt eget vatten.
Of course there are differences of between states. There are problems left over by history. But we in China always advocate the resolution of such disputes by peaceful means, by dialogue and negotiation. Never resort to the use or threat of force.
Trots de lugnande orden oroas grannländerna av den kinesiska kolossen, medan Kinas ledare oroas av kraven på demokrati.
Den 12 juni 1995.
Och de närmaste 5 minuterna ska vi tillbringa i Peking. Det är som efter en skolavslutning den 4 juni, årsdagen av massakern på den Himmelska fridens torg i Peking 1989 i överstånden. Och Peking andas ut. Dissidenterna släpps ur sina häkten. Men Kina har också ett annat långsiktigt och kanske lika allvarligt problem som risken för politisk turbulens. Nämligen en moralupplösning på samhällets alla nivåer.
En gata i Peking. Reklamtrummor ljuder för ett lotteri som frestar med det enda som numera verkar betyda någonting för stora delar av åtminstone städernas befolkning att snabbt bli rik.
And if your number is the right number, you get something. Okay.
I guess this must be very popular.
The psychology is very much popular. Getting rich overnight.
Yes.
4 miljoner i vinst på 10 yuans insats. Det är drömmen också i Kina att bli rik över natten. Detta är ett av resultaten av Deng Xiaopings ekonomiska reformer och Kinas nya öppenhet mot världen. Hundratals miljoner kineser är på jakt efter lyckan, lycka i form av pengar. Stimulerad av den gamle Dongs omtolkning av socialismen, att bli rik är ärofullt. Och i den jakten har de lämnat därhän såväl rotfästen som traditionella moraliska värderingar. Den gamle norske Kina-kännaren Harald Munthe-Kaas, med nästan livslång erfarenhet av Kina, tillhör de som bedrövat betraktar utvecklingen.
Men så har det också ett samhälle som har blivit väldigt ödelagt, både politiskt och i och för sig moralskt, genom enorm korruption, enorm ledersvikt. Folk gidder jo ikke å engasjere seg noe særlig samfunnsmessig. Det er en ting som står over hodet på folk, individuelt, tjener mest mulig penger.
Konfusianismen med dess moralregler om bland annat respekt for äldre slog sönder av kulturrevolutionen. Maoismen med dess sociala regelverk och solidaritetsideal slog sönder av Deng Xiaopings ekonomiska reformer som släppte lös individualism och ohämmad girighet.
In the past, it used to have communism, whether it's good or not, it holds the people together. But nowadays, we don't have.
Jag har ännu inte träffat någon som inte beklagar moral- och normupplösningen. Visst är det bra att äntligen ha fått chansen att tjäna pengar, och visst har många fått det, åtminstone materiellt, mycket bättre. Men det har gått fort, som den här tjejen säger, som ett skutt från en sida till en annan. Och vad ska man tro när allt ändras så fort och inget av det gamla längre stämmer?
Suddenly, they change very, very much. From one side, turn to other side. Like jump, you know?
Yeah.
Like this, not like this.
För första gången har det här problemet också uppmärksammats offentligt i form av ledare i Folkets Dagblad och artiklar av nyhetsbyrån Nya Kina som fyller moralupplösningen på de öppnade dörrarna mot västvärlden och om än ytterst försiktigt och indirekt på Deng Xiaopings reformpolitik. Vid folkkongressens möte tidigare i år varnade premiärministern Li Peng för det han beskrev som penningdyrkan, ultraindividualism och dekadans. Kampen mot detta gällde, sa han, liv eller död för nationen. Detta kan vara ett uttryck för en maktkamp som redan inleds innan Deng Xiaoping är död. Ett försök att omvärdera hans insatser genom att kritisera hans reformers avigsidor. Men många också helt vanliga kineser erkänner en vilsenhet och söker någon form av vägledning. Regimen söker själv minst lika mycket och har hittills funnit 2 svar. Patriotism, ett annat ord för nationalism, alltid lätt uppväckt i Kina, och konfucianism. Frågan är om detta är svar nog i en tid då många undrar vart Kina kommer att gå efter Deng Xiaopings frånfälle. Detta är kanske sista gången på länge det går att bli rik i Kina.
I feel okay, people very in a hurry to getting more money. Because they think China going to be changed because they are scared about it. China change again.
Den osäkerheten om vart Kina går efter Deng Xiaoping, om det blir en ny konservativ variant av maoism, om öppenheten kommer att bestå eller om det blir någonting däremellan, gör att många har bråttom att utnyttja tillfället så så länge det består.
They don't know the future, what the future will become, you know, so they don't care about tomorrow. They only care about today.
Resultatet är en fundamental kris. Familjer söndras, en generation självupptagna ungdomar skapas, kriminalitet, drogmissbruk, prostitution och korruption växer. Detta kan vara en för Kina minst lika allvarlig utmaning som det fåtal dissidenter som injagar skräck i regimen inför den 4 juni varje år. Bengt Terner, Peking.
Den 12 juni 1995. Kina och USA åter på kollisionskurs.
USAs ambassadör i Peking har överraskande beslutat att åka hem. Orsaken är att de diplomatiska förbindelserna mellan USA och Kina har blivit allt frostigare till följd av USAs kontakter med Taiwan.
Det är inte fråga om en diplomatisk kris, men däremot en mycket allvarlig fnurra på tråden. Så sammanfattar västliga diplomater i Peking situationen. USAs ambassadör till den kinesiska huvudstaden Stapleton Roy skulle enligt planerna lämna sin post under året, men ingen hade räknat med att det skulle ske redan nu. Ingen efterträdare är ännu utsedd, och även bortsett från det speciellt känsliga läget just nu är det naturligtvis viktigt att två av världens mäktigaste stater upprätthåller sina kontakter på högsta nivå. Men den amerikanska ambassadören anser inte att han kan sköta sitt jobb längre eftersom inga ledande kinesiska företrädare vill träffa honom. Och Roy beskriver sig själv som diplomatisk paria i Peking. Och orsaken till den diplomatiska frosten är att den amerikanska regeringen tillåtit Taiwans president Li Dongwei att besöka sitt gamla universitet i USA. Ett besök som retat upp de styrande i Peking ordentligt eftersom man anser att USA lovat att inte ha några officiella kontakter med Taiwan. Kina betraktar fortfarande 20 miljoners nationen Taiwan som en del av det egna landet och har bland annat kallat USAs agerande nu för en kränkning av Kinas suveränitet. Peking kräver att president Clinton ska komma med nya diplomatiska initiativ för att förbättra det spända läget. Bland annat har föreslagits att Kinas president Jiang Zemin ska bjudas in till ett statsbesök i Washington och att USA ska sluta att stödja FNs upprepade kritik mot Kina för brott mot de mänskliga rättigheterna. Enligt uppgift har dessa krav ganska bryskt avvisats av den nu avgående amerikanska ambassadören. Ett låst läge alltså, och omvärlden ser oroligt på. En upptrappning av den diplomatiska trätan kan leda till allvarligare internationella problem. Bland annat behöver USA Kinas stöd för att kunna pressa Nordkorea att inte bygga kärnvapen. Förhandlingar som nu gått in i ett avgörande skede. Beskedet att USAs ambassadör åker hem från Peking är därför betydligt allvarligare än en vanlig diplomatisk markering. Anders Ask, Hongkong.
Den 17 juni 95.
En livsmedelshandlare i Edsberg norr om Stockholm har på egen hand startat en bojkott av kinesiska produkter. Anledningen är den omänskliga behandlingen av små oönskade flickor som i en del fall lämnats på barnhem att dö. Skildrat här i TV4 de senaste dagarna. I butiken har personalen därför plockat bort alla kinesiska varor från hyllorna.
Vi har bestämt för att ta bort alla varor. Allting som kommer från Kina och tillverkat i Kina. Det har vi plockat ner här då i vagnar och sånt där. Och hoppas verkligen att andra också hänger med på det här. Gör samma sak. För att det är ett litet steg, men man måste börja någonstans.
Jag såg den här filmen då med de här kinesiska tjejerna då i förrgår. Som förälder själv blir man ju klart illa berörd alltså.
–20 juni 95. Kina, Tibet och Indien.
Det finns olika åsikter om hur Kinas politik kommer att utformas när den nuvarande ledaren Deng Xiaoping ersätts. Men situationen för tibetanerna kommer att förbättras, säger Dalai Laman, de tibetanska buddhisternas andlige ledare. Det är nu 45 år sedan Kina ockuperade Tibet och Dalai Laman anser att kommunismens tillbakagång och kravet i Kina på demokratisering kommer att innebära en förändring också när det gäller Tibets befrielse.
Firstly, the communist totalitarian system is now is it diminishing that sort of system or that idea now is it diminishing. And then in the particular in China, the spirit of democratic movement.
Dalai Laman fyller 60 år om några veckor. När han flydde från Tibet till Dharamsala i Indien var han 24 år gammal och nyligen utsedd till de tibetanska buddhisternas andliga ledare. Under alla dessa år så har han förgäves försökt att nå en överenskommelse med Kina för att kunna återvända till Tibet. Men hans icke-våldspolitik har varit resultatlös hittills. Sammanlagt så är det 140 000 tibetaner som nu lever i landsflykt. Och det stora flertalet av dem, de finns i Indien. I bergsbyn Dharamsala i nordöstra Indien, vid foten av Himalaya-massivet på 2000 meters höjd, bor nu 6 000 tibetaner som under dessa drygt 35 år skapat ett eget samhälle, en egen social miljö som skiljer sig från andra indiska byar. Ett välordnat samhälle med skolor, sjukhus, hotell och restauranger och där gatulivet domineras av de nästan 1000 munkarna vars böner ständigt hörs från klostren. Munkarna i sina mörkröda mantlar och renrakade huvuden avviker starkt från indierna i Dharamsala. Det gör också de tibetanska kvinnorna klädda i sina fotsida kjolar och med färgstarka förkläden som ett tecken på att de är gifta. Kvinnorna säljer tibetanskt hantverk från små stånd vid gatukanten. Men deras försäljningsteknik är inte alls lika påträngande som de fåtal indiers är som konkurrerar om turisternas pengar. Både utseenden och kultur skiljer dessa bägge folk från varandra. I många indiers ögon så har tibetanerna fått det alldeles för bra. Mycket bättre än vad indierna själva har det. Och mina kritikerna, tibetanernas välfärd har åstadkommits genom att indiska regeringen varit generösare mot flyktingarna än mot sitt eget folk. Och det här det skapar motsättningar. Förra året kom det till öppna sammanstötningar som krävde dödsoffer. Men Dalai Laman försäkrar nu att tibetaner och indier åter lever i harmoni med varandra.
In this country now more than 36 years. So I feel I'm the person who are the, I think, longest time of government guest.
I 36 år, säger Dalai Laman, har han nu bott i Indien och är troligen den statsgäst som stannat allra längst. Och säger han, det finns inga motsättningar nu mellan värdfolket och tibetanerna. Och även om det har funnits så har de lösts genom diskussioner. Icke-våldsprincipen ska gälla både i små och stora konflikter. Men många tibetaner, och i synnerhet de yngre, tycker att Dalai Lamas icke-våldspolitik har misslyckats när det gäller att lösa konflikter med Kina. Tidigare i år så beslutade exilregeringen, efter påtryckningar från bland annat sina yngre landsmän, att en protestmarsch med 500 tibetaner skulle starta från Dharamsala och gå hela vägen in i Tibet. Men marschen blev aldrig av. Dalai Laman, som normalt inte engagerar sig i de politiska diskussionerna, gjorde då ett starkt uttalande mot marschen och sa att det skulle komma att kosta människoliv i samma ögonblick som demonstranterna nådde Tibets gränser. Och de militanta tibetanerna fick återigen foga sig samtidigt som Dalai Laman tvingas konstatera att några formella diskussioner med de kinesiska ledarna har inte förekommit sedan 1993.
Och sedan augusti 1993. No formal communication with Chinese government, unfortunately. Some country formally asked Chinese government the best way is through negotiation.
Dalai Laman försöker nu engagera andra länder för att de ska förmå kineserna att återuppta diskussionen om Tibets status. Men hittills har detta varit utan framgång. Frågan om Tibets befrielse kommer helt säkert i fokus genom några veckor då Dalai Laman fyller 60 år. Det kommer uppmärksammas både i New York, Tokyo, Paris och på många andra håll i världen. Men, säger Dalai Laman, det är andra faktorer som kommer att lösa Tibets situation.
I'm quite sure, in the long run, China will be more more democratic, more open society. So then it's a Tibetan issue. As I mentioned earlier, you see, if the Chinese side is a more open, more democratic...
Kinas liberalisering och ökade beroende av omvärlden kommer till slut att ge rättvisa åt det tibetanska folket, hävdar Dalai Laman. Som för övrigt inte kommer att fira sin födelsedag. Den dagen ska han istället ägna åt att hedra Mahatma Gandhi, Indiens befriare. Bert Milfors, Dharamsalam.
Om Kina, 28 juni 95.
God afton. Kinas behandling av flickor och kvinnor kritiserades för första gången idag av den svenska regeringen. Det skedde när en delegation med den kinesiske vicepremiärministern var i Stockholm. Och samtidigt växer den internationella kritiken mot Kina. En ny Amnesty-rapport avslöjar ännu fler övergrepp mot kvinnor och barn där med våldtäkter och tvångssterilisering bland annat. Men några planer på att minska Sveriges handel med Kina finns inte.
Den kinesiska delegationen med vicepremiärminister Li Lanqing skulle idag diskutera handelssamarbete med utrikeshandelsministern. På köpet fick de en protest från den svenska regeringen.
Fråga om mänskliga rättigheter i Kina, både de små flickor som far illa i barnhemmen som har varit väldigt mycket diskuterat efter brittiska tv-reportaget, men också allmänna frågor om mänskliga rättigheter. Det handlar om oliktänkande människor, hur de behandlas. Och det handlar också om hur vi ska följa upp de här frågorna. Vi ska få fortsatt information. Och inte minst inför den stora konferens som kommer att hållas i Peking, kvinnokonferensen.
Mats Hellström säger ikväll till Aktuellt att han tolkade kinesernas svar så att vicepremiärministern håller med om att övergreppen mot flickebarnen är oacceptabla. Däremot är de politiska fångarna en intern fråga. Ändå bör Sverige delta i kvinnokonferensen i höst.
Detta är en stor FN-konferens. Och det är bättre att vi finns på plats och redovisar vår syn. Att den hörs och att det blir en debatt. Att förhoppningsvis också är ett stöd för de i Kina som önskar att få en bättre villkor. Inte minst för de som är förtryckta.
För svenska företag är Kina redan idag en viktig handelspartner och väntas bli ännu viktigare framöver. Enligt Världsbanken har Kina inom 10 år gått om USA som världens största ekonomiska makt. Den kinesiska delegationen har under sitt veckolånga besök i Sverige besökt ett 10-tal företag. Bland annat har Sören Gyll diskuterat fabriksetableringar med kineserna och visat runt på Volvo i Göteborg. Lars Ramqvist tog emot på Ericsson och koncernchef Peter Augustsson på SKF. Dessa och andra svenska företag som Ericsson, Electrolux, Sandvik, Pharmacia står på kö för att etablera sig och utöka sitt samarbete med Kina. 1,2 miljarder kineser, stora volymer och stor ekonomisk tillväxt lockar. Att med handelssanktioner protestera mot Kinas övergrepp på barn och kvinnor är inte intressant.
Jag tror inte det bästa sättet att bidra till att främja mänskliga rättigheter och en bättre utveckling i Kina skulle vara att vi skulle bidra till att stänga av landet. Det tror jag inte. Det som tror jag inte att det är lätt att stänga av världens största land.
En rapport av också Claes Waldenström. Den nästan febriga ekonomiska tillväxten i Kina, närmare 10% om året, är inte enbart av godo. Och det är miljön som tar stryk. Det sura regn som tidigare drabbat västvärlden har nu också börjat falla i Kina. Och i en inte alltför avlägsen framtid kan miljöproblemen vara enorma där.
Problemet håller på att förskjutas från Europa och Nordamerika till Asien. Framförallt Kina, men kanske även Indien snart.
Det sura regnet faller allt hårdare i Kina. Det är de senaste 10 årens ekonomiska tillväxt som har inneburit ett rejält bakslag för miljön. Ett bakslag som dessutom blir allt större.
Det de har uppmärksammat mest så här långt i Kina, det är mera lokala effekter i tätorter, i städer där man har väldigt höga halter. Då är det korrosion när man förstör byggnadsmaterial, broar, bilar och sådana saker. Det är i vissa ställen kolossalt allvarligt i södra, ja, flera ställen i Kina. Nu har man också börjat uppmärksamma en del andra ekologiska problem, döda skogar och förstörda grödor.
Just nu faller 50 kilo svavel per hektar och år ned i de mest drabbade områdena i Kina. Det är dubbelt så mycket som i Sveriges mest drabbade områden. Och om 10 år förväntar man sig i Kina mer än en fördubbling av svavelutsläppen. Det är mer än vad de någonsin hade under de värsta åren i den så kallade svarta triangeln. Den mellan länderna Tjeckoslovakien, Östtyskland och Polen. För hela skogsområden och allt liv i vissa sjöar fullständigt slogs ut. I Göteborg pågår just nu en försurningskonferens i WHOs regi. Kinas dilemma är även västvärldens. Det gäller att kunna hantera detta förhållande mellan den globala ekonomin och den globala ekologin. Det finns inget alternativ.
Det gäller för oss att se till att den industriella utvecklingen blir så ekologiskt miljövänlig så här, som möjligt. Det är liksom det handlar om.
Mer kritik mot Kina.
Efter avslöjandena om de omänskliga förhållanden för flickor som råder på kinesiska barnhem kommer idag nya larmrapporter. Människorättsorganisationen Amnesty skriver nu om hur kvinnor fängslas, våldtas och torteras i Kina. Värdland för FNs stora kvinnokonferens senare i höst.
Rapporten är gjord av Amnesty Internationals internationella sekretariat i London och där beskrivs hur kinesiska kvinnor fortfarande har betydligt svårare än män att få utbildning och arbete. Men samtidigt går allt fler kvinnor tillsammans i kampen för mänskliga rättigheter. De möter ett hårt motstånd. För patriarkatet är starkt i Kina och kvinnan betraktas ofta som mannens ägodel. Fortfarande tycker många att en kvinnas oskuld är mer värd än hennes liv. I Amnesty Internationals rapport ges flera exempel på grov misshandel av kvinnliga fångar. Till exempel slag med läderbälten och batonger och elchocker mot bröst, höfter och underliv och olika sexuella övergrepp. För att hindra befolkningsexplosionen är det i princip olagligt i Kina att få mer än ett barn. Och tusentals kinesiska kvinnor utsätts för tvångsaborter och tvångssterilisering. Den största gruppen kvinnliga politiska fångar finns enligt Amnesty i Tibet. Där fick 11 nunnor fängelsestraff på mellan 2 och 7 år för att de deltog i en demonstration för oberoende. Och 5 unga tibetanska kvinnor fick så svåra skador av tortyr i fängelset att de dog. Men nu kräver Amnesty International att misshandel, tortyr och våldtäkter i kinesiska fängelser ska upphöra och att alla som fängslas för sin religiösa eller politiska övertygelse ska släppas fria.
Den 17 augusti 1995.
Kritiken växer nu mot Kinas förberedelser inför FNs kvinnokonferens som inleds i månadsskiftet. I vad människorättsorganisationen Amnesty International beskriver som upprensningsaktioner har flera brottslingar avrättats.
Kina visar nu än en gång att landets syn på mänskliga rättigheter inte överensstämmer med en stor del av omvärldens. FNs kvinnokonferens, som av Pekingregimen betraktas som en chans att förbättra landets internationella anseende, har redan innan den inlätts blivit ytterligare ett bevis på de motstridiga synsätten. Den senaste tiden har de kinesiska myndigheterna gripit politiskt oliktänkande och tvingat stora grupper hemlösa och arbetslösa att lämna Peking. Men det mest extrema exemplet i förberedelserna är att flera brottslingar har avrättats. Senast igår 6 stycken. Eftersom de, som myndigheterna uttrycker det, var ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen i huvudstaden. Människorättsorganisationen Amnesty är mycket kritisk mot vad man betecknar som upprensningskampanjer. Organisationen säger i ett uttalande att det är en skandal att Kina använder kvinnokonferensen för att rättfärdiga att man dödar och begår andra brott mot de mänskliga rättigheterna. Vare sig Kina struntar i eller inte förstår omvärldens kritik motiverar man de åtgärder man nu genomfört med att man vill skapa vad man kallar en säker och trygg miljö för de omkring 40 000 delegater som väntas delta i konferensen. Anders Ask, Hongkong.
17 augusti 95.
Och idag har regeringar över hela världen fördömt det underjordiska kärnvapenprov som Kina utförde i natt i nordöstra Kina. Också den svenska regeringen protesterade, men vice statsminister Mona Sahlin tänker ändå åka till Kina på kvinnokonferensen i höst.
Frankrikes fyrverkeri får inte vara med på vattenfestivalen, men Kinas får vara med. Finns det månntro någon utrikespolitisk symbolik i detta? För mot Frankrikes kärnsprängningar protesterar den svenska regeringen högljutt, medan det länge varit märkvärdigt tyst kring de kinesiska.
Nej, vi är inte flat. Du får stå för dig den beskrivningen. Det är precis samma ordval och samma ilska bakom protesterna mot Frankrike som det mot Kina.
Efter vad som hänt nu och kommit fram om Kina, provsprängningar, avrättningar, ställer du in din resa till Kina?
Nej, det gör jag verkligen inte. Sverige kommer att ta varje tillfälle, jag också, på plats i Kina när jag träffar representanter för den kinesiska regeringen och framföra Sveriges protester mot kärnvapensprängningarna. Men på FN-konferensen som äger rum i Peking så kommer jag att tala och kämpa för kvinnors rättigheter. Vore inte jag på plats så var det en röst mindre. Och det tycker jag väger tyngre.
Kiloton, megaton, dödlig sprängkraft, terrorbalans och radioaktiv strålning. Det är fasor som vi har börjat glömma då det kalla kriget är ett rysligt minne blott. Men i morse mullrade det hotfullt igen, djupt under marken i nordöstra Kina. Seismograferna gav utslag för 6,1 på Richterskalan. Det tyder på att kärnladdningen som detonerades ner i berggrunden var på någonting mellan 50 och 250 kiloton. Det här kan tyda på att Kina utvecklar mindre stridsspetsar för nya missiler avsedda att avfyras från ubåtar. Hittills har man byggt upp sin arsenal med stora interkontinentala robotar.
Similar to the last French tests, they have some systems that they've been developing for a number of years, new long-range missiles, and they need or they want new warheads to put on the missiles. In France's case, there's a new submarine-launched missile. In China's case, there's three new missiles, two land-based intercontinental missiles and one sea-based missile.
What kind of targets would the Chinese be aiming at with their weapons?
Well, the reasons for the new missiles are twofold. One is that they're afraid that the old missiles are too vulnerable to attack, especially the kind of attack that the United States might be able to launch against China, which suggests that they still think that the United States is a potential enemy, even though military relations between China and the United States are improving. Then, the only reason to have a missile of such long range with different kinds of warhead characteristics would be to use them against either the United States or against Russia.
Ryssland, Storbritannien, Frankrike och USA är de ledande kärnvapenländerna och de menades om att sluta med provsprängningar 1992. Framförallt USA hade inga problem med ett sådant beslut. Deras försprång efter mer än 1000 provsprängningar är i det närmaste ointagligt. Men de franska forskarna och militärerna är inte nöjda med de cirka 180 prover som de har genomfört.
Den 30 augusti 95 om alternativ kvinnokonferens.
Nästa vecka så invigs FNs fjärde kvinnokonferens i Peking, men redan om några timmar så invigs den alternativa kvinnokonferensen som löper parallellt med den stora konferensen. NGO Forum heter den och vår utsände rapporterar här från Kina.
Här i Huairu hamras och spikas för fullt medan traditionell kinesisk musik möter de tiotusentals kvinnor som just nu väller in från hela världen för att delta i världens hittills största kvinnomöte för så kallade NGO-are. NGO är ett samlingsnamn för i stort sett alla grupper, rörelser och organisationer som står på en grund av medlemmarnas frivilliga och ideella arbete. En NGO-grupp kan vara allt ifrån en handfull byinvånare som gått samman för att förbättra vattenförsörjningen någonstans i Tanzania till världsomspännande organisationer av typen Amnesty. Vilken roll och vilken status NGO-grupper har skiftar i mycket hög grad beroende på var, hur och varför de verkar. Förkortningen NGO står för Non-Governmental Organization, icke-regeringsansluten organisation, men också det är en mycket bred definition. I exempelvis Sverige ingår flera NGO-are i Mona Sahlins och Sveriges regeringsdelegation och får statliga bidrag till sin verksamhet. I många andra länder, inklusive här i Kina, riskerar NGO-are livet varje dag när de i största hemlighet kämpar för det de tror på. Dessa gräsrötter och folkrörelser, aktivister och dissidenter får trots det motstånd många av dem ständigt möter ett allt större globalt inflytande. Något som märks i allra högsta grad så här inför FNs fjärde stora regeringskonferens om kvinnor som börjar i Peking nästa vecka. Det visar sig dels genom att hela NGO-forum ju i sista stund flyttades av de kinesiska myndigheterna när de insåg vilka som var på väg hit. Flyttades från det mera känsliga Peking till Huairo, nästan 6 mil utanför. Där Kinas styrande hoppas kunna isolera och begränsa NGO-arnas förmodat förgiftande effekter på det kinesiska folket. NGO-världens allt större makt visar sig också genom att flera av FN-konferensens deltagare tidigare lagt sin resa till Kina för att kunna delta även på NGO-forum. Det gäller bland många andra Hillary Clinton, Hanna Nashrawi och Mona Sahlin. I Nairobi 85 var NGO-arna drygt 15 000. Den här gången är de mer än dubbelt så många. Och deras program av seminarier, workshops och möten samlar sig till en centimeter tjock katalog. Här ska iranska barnmorskor, nigerianska bondkvinnor, svenska vårdbiträden och amerikanska abortaktivister tala om just sin verklighet, liksom argentinska uppfinnare och koreanska teologer. Nate Krakow är en av de mer än 30 000 som rest till Kina och Huairo.
Jag ska ha en aktivitet som handlar om att vi svenska läkare mot kärnvapen och då framförallt den internationella organisationen nu som jag representerar, International Physicians for the Prevention of Nuclear War, vi ska tala om varför man måste avskaffa kärnvapen i världen.
Och du har kommit ända hit till Huairo för att göra det?
Jajamensan.
När kom du hit?
Jag kom i lördags, så att vi har hunnit med lite sightseeing också. Men nu börjar det ju dra ihop sig.
Ja, nu drar det alltså ihop sig. Om några timmar hålls en gigantisk invigningsceremoni på Pekings olympiska stadion. Komplett med kinesisk dansuppvisning och frisläppande av 20 000 vita duvor. Kineserna tycks ha satsat de flesta krafterna på den sortens inramning och på en säkerhets- och kontrollapparat som är nästintill löjligt rigorös på ytan men i praktiken ineffektiv. Och precis som alla inblandade befarat har de kinesiska värdarna inte mäktat med uppgiften att få färdigt hotell- och konferenslokaler. På NGO-forumområdet råder allt tänkbart kaos. Men den unga indiskan Namrata Bali säger att de praktiska problemen här är bagateller jämfört med vikten av att världens kvinnor nu tar chansen att på NGO-forum samlas kring de frågor som verkligen betyder något för allas framtid.
Oh, and I think we should not be very much concerned about where the site would be or what, you know, I mean, rather than keep our thrust to our issues than getting into these kind of things, because I mean, being in so many corners of the world, what can you do about it? Rather, we concentrate on what we want to decide and what the future is going to give us.
Det här är Agneta Furvik på NGO-forum i Huairo i Kina.